Då är det dags för veckans gäst här i Yle Åboland. Jag heter Marie Söderman och vår gäst idag är Kai Mattsson från Pargas. Hjärtligt välkommen.
Tusen tack och trevligt att vara här.
Du är ju inte här för första gången. Du har varit i vår studio då och då, kanske främst som egenskap som verksamhetsledare för Åbolands fiskarförbund som du är. Men nu ska vi då höra vilka andra saker du har på gång och haft på gång i ditt liv, Kai. Och det är en hel del, så jag måste genast nämna att för bland annat så driver du numera också en bondgård.
Ja. Det är ett sådant sidospår här som jag har fått på gamla dagar, så att jag har lite sånt arbete också nu.
Ja. Ja, det kanske inte alla visste att Kai Mattsson också är bonde, så att säga. Men du har här i förväg har fått ta del av lite grejer du gjort, så känns det som att du har hunnit med en hel del, ganska mycket faktiskt, under livet. Håller du med?
När jag först började fundera att, så tycker man ju att ens liv är ganska tråkigt så här, inte något speciellt. Men sen när du börjar lite skriva ner och fundera att vad som har hänt och vad som har styrt dig, så kanske du hittar några spännande saker där som du har varit med om.
Ja, det tycker jag. Och du är alltså biolog till utbildningen, examen från Åbo Akademi 1992 och en spännande inriktning, berätta.
Ja, jag började studera 86 då och kom till Åbo. Jag brukar säga att när jag kom till Åbo hade jag varit hit 3 gånger och 2 gånger hade jag farit ner till hamnen och farit vidare till Sverige, så att jag kände inte alls till Åbo. Det var en ny stad. Men jag tyckte bra om studierna i biologi på Åbo Akademi och staden tog väl emot mig, om man säger så. Så jag hade en sån inriktning som ekotoxikologi och miljövård. Mm. Erkki Leppäkoski var professor på den tiden.
Och ekotoxikologi, alltså det handlar om gifter i naturen då?
Läran om miljögifter, ja.
Läran om miljögifter.
Ja, så att jag jobbade sen då 10 år med miljöforskning, Östersjömiljöforskning och skogsindustri och fiskar. Mm. Så att jag har några publikationer faktiskt också, vetenskapliga publikationer. Som...
Ja, just det. Men alltså läran om miljögifter på 80-talet, hur vanligt var det? För det känns ju som att man nu först på sistone har talat mycket om gifter i naturen, men det fanns då en hel del kring det också på 80-talet.
Jo, uppvaknande kanske kom med den här Carsons Tyst vår-boken på 60-talet. Och efter det så börjar man nog vakna upp att medaljen har en baksida också. Att industriell verksamhet förorsakar utsläpp som kan vara skadliga på miljön. Mm. Och det här 80-talet, när vi kom, så då var det... forskningen ökade på 90-talet, om du kommer ihåg, så då var ju det här klor, och klor blev papper, kaffefiltren blev bruna. Mm. Och det var den här klordebatten som jag jobbade med då.
Ja, just det. Ja, men det var så att riktigt uppvaknande kanske då under den tiden. Ja.
Ja. Mm.
Men Kai Mattsson, alltså veckans gäst idag, och som vi brukar så måste vi också placera dig lite på kartan först. Du nämnde att Åbo var en ny stad, så du är inte från Pargas eller Åbo, utan du har rötterna i Västnyland. Så var växte du upp, Kai?
Nu, ni kanske hör lite på min dialekt att den sitter kvar, den här Karis-dialekten, så jag är född och uppvuxen i Karis. Lilla staden Karis, 8000 invånare i Västra Nyland. Mm. 66 föddes jag där, så att det var 20 år efter att världskrigen tog slut ungefär, så föddes jag.
Mm. Och du har många syskon, visst? Du har
en äldre bror och en syster, jag är yngst.
Yngst av 3, ja. Just det. Och jag har förstått att du har alltid varit en nyfiken kille.
Jo, det är min egenhet, om man säger så. Varje nyfiken och vilja veta hur saker och ting fungerar. Så att på det jättefina nya biblioteket i Karis då, som ett Fokus, så var jag och lånade sådana här böcker som heter Så funkar det. Och de hade fina bilder. Du kunde se hur en bilmotor fungerar, hur en rymdraket och så vidare. Så det har intresserat mig.
De böckerna minns jag också. Jag misstänker att många kom, de var ganska stora, jo, med mycket bilder i.
Fina bilder och sen också texter, vad du såg där på bilden. Så.
Mm.
Det fanns som människan och det fanns så tekniska. Du kunde välja olika vad du hade för intressen. Så.
Ja, så där väcktes nyfikenheten och du fick lära dig mer. Men havet fanns, nu har du jobbat mycket med fiskeri och med havet och så vidare, men havet fanns väl också med som liten. Din pappa jobbar på sjön till exempel.
Jo, pappa var sjöman och maskinmästare på långfart och hela min uppväxt, hela mitt liv egentligen, han ju jobbade där, så att han kunde vara långa tider borta då, att de kunde vara 3 månader, 4 månader ibland på jobb, och så var han då sen 1,5 månad hemma kanske, men sen före han pensionerade sig då, så då jobbade han månad. Så att, men sen hade vi sommarstuga i finska viken, Snappertuna, Stakanes heter stället, så där tillbringade jag mycket, och där kom windsurfing, var ju pop på 80-talet, så jag började windsurfa, så att jag har hållit på med det också.
Ja just det, var du bra?
Det kan inte jag säga, nej.
För det är ju inte helt lätt alltså.
Nej, det är, nu sen när du kan det är det väl lite som att cykla, men jag hade sen kompisar då som vi for omkring, vi var i Eknäs ibland dit också och for ut där och surfa. Det var nog jätteskoj och ja. Bra motion.
Mm. Ja, är det bra vatten för windsurfing just där? Bra vindar?
Ja, du kom ju ut där från den här Stallarsparkens strand och kanske där var lite någon flickor som tittade på dig också. Det var extra spännande att få ut därifrån just den. Men vanligtvis nog från stugan får jag, där var ju ingen publik.
Ja, just det. Blev det sen större segel också efter det, så att säga?
Nej, jag har aldrig haft en segelbåt, men 2 av mina söner har nu segelbåtar, så att det är nog seglande är i släkten, så att vi har haft mer motorbåt nog sen. Men
så men skulle du klara av att stå på en windsurfingbräda idag, Kai?
Det vågar jag inte säga, att om den är tillräckligt stor och så här, att inte allt för rank, så kanske jag skulle klara lite träning.
Ja, roligt att höra. Är det några andra hobbyer du minns som du också var intresserad av som liten?
Nå, man for ju omkring och man var ju mycket ute då, det fanns ju inga internet och så att jag provade lite på tennis också, och pingisbord hade vi i källaren, så där var jag en Anton som bodde i samma hus, så var vi och också brorsan Hasse då, så var vi och spelade på kvällarna. Fotboll spelade nog en liten tid i BK46, jag tror vi var C-junior då, så spela sånt. Så ishockey också på vintern. Inte något klubblag, utan man får till ishockeyplan och så delar man upp lag och så spelar man.
Ja.
Det var sådär självlätt.
Mm. Och nu var det väl så på den tiden att det var liksom, idag kan det vara svårt att få ut ungarna, men att då var det svårt att få in barnen, för att man var ute och lekte mycket, ute och sportade.
Ja, mamma fick ibland nog söka och komma ut, att nu ska ni nog in och laga läxorna och sånt. Och det var ju mycket barn på den tiden ute på gården. Att det fanns mycket barn på 60-talet och 70-talet.
Mm. Och det var i Kila lågstadium som du gick. Hur är det nu? Alltså, finns det kvar fortfarande som en aktiv skola, alltså byskola?
Jo, den finns kvar. Och jag började 73 och jag tyckte den var enormt fin, den där skolan. Och det visar ju sig att den är arkitekt ritad, och det är Hilding Ekelund har ritat den. Och med tanke på att Karis också var en fattig kommun, att man då i början på 50-talet så satsade på en sån här fin skola. Samma atmosfär finns i Malmskola i Pargas. En välbyggd fin skola.
Mm.
Och det är ju nog, nu hade man ju framtidstro då, den generationen som några år efter kriget började bygga en fin skola. Så den, och faktiskt så varje dag så kunde du i matsalen titta på en väggmålning. Och inte tänkte du ju på det som barn, att den där du såg att jag har där nog någonting som liknar Mumintrolla. Och jag skickade en bild åt dig.
Ja.
Och det var faktiskt, det är Tove Jansson som har stått där och målat när den byggdes, skolan på 50-talet.
Tänk det. Men när insåg du det, att du har sett på en väggmålning av Tove Jansson hela din barndom?
Nu kanske mest i vuxen ålder, och för 10 år sedan så hade vi en sån här reunion, att vi som började 73 så var tillbaka till skolan. Idag är det en finsk skola, att svenska. Jag gick de 5 första klassen och sen 6:e klassen på Nabogatan i Karis, som heter Katarinaskolan. Så att vi var dit och tittade till skolan och tittade på den här. Och jag skickade ett foto åt dig också, som du kan sätta ut på. Det gör du hur du tycker.
Det ska jag göra, men jag insåg att jag måste titta på den en gång till. För att, hur tydliga är de där Mumintrollen på den bilden?
Ja, var och en får se själv så det här. Där finns lite något flygplan och ett vattenfall. Och den är nog fantasieäggande. Hon är nog fantastisk, Tove. Var redan på den tiden. Hon var ju början på sin karriär. Då, så.
Jo. Ja, men den ska vi sen lägga ut i samband med artikeln, definitivt. Ja, Kai Mattsson, vi var inne på din barndom här i Karis och Chila skola som du gick i då. Men sen blev det då gymnasiet för dig, Karis Bildnäs gymnasium. Och kanske inte så svårt att räkna ut vilka som var ditt favoritämne. Berätta.
Ja, jag har alltid tyckt om geografi. Jag kanske var lite tokig kartor till exempel, men sen biologi var det här andra starka ämnet. Så det blev nog sen när jag gick i gymnasiet, så utformade sig att jag skulle vilja jobba någonting med biologi eller då geografi, så att jag sökte in sen till Åbo Akademi. Men här finns kanske 2 händelser som det här i mitt liv, som när jag funderar tillbaka, som har format mig lite och lett till att jag vill jobba med Östersjöfrågor.
Ja, berätta.
No, det var ju så att, som jag nämnde, att min pappa var maskinmästare, och då fick jag åka med. Och jag var faktiskt 1979 med min äldre bror, och han är nästan 4 år äldre som jag också. Så i augusti så åkte vi med honom, och då startade båten från Raumo. De lastade papper där, det tog ju några dagar att lasta på den tiden. Och så vi hann upp till stan cyklande då, och då cyklade vi över en bro där det rann skitigt vatten. Det var brunt, det var ett dike fullt med avloppsvatten från fabriken som luktade vedervärdigt, och det var faktiskt nästan inte rann, det var trögflytande. Och det direkt ut i recipienten havet utanför Raumo.
Oj, oj.
Och då tänkte jag att det här kan inte vara bra. Jag var 13 år då och tänkte att det här ser inte bra ut. Och då såg jag liksom, jag såg medaljens baksida. Finland producerar papper, och min pappa jobbar med att köpa det här pappret ut i världen.
Lastades på fartyget.
Jo, men sen baksidan är den här, att vi förstör naturen.
Men när du såg att det var smutsigt och trögflytande, förstod du att det var någonting onaturligt? Liksom, att kunde du räkna ut att det kom från fabriken?
Jo, jag insåg ju nog att det kom från fabriken, och det luktar ju, alltså cellulosa och pappersvatten luktar ju.
Ja, dessutom.
Det luktar otroligt illa, kemikalierna som de använder. Så. Och på den tiden hade man inte så mycket rening, utan det åkte rakt ut. Och det ledde ut till problem bland annat med kvicksilver och sån här dioxin och furaner uppstod när man blekte papper sen då med klorgas.
Tänk att det förekom. Man måste ju nog på något vis ha blundat för det där, för att man bara såg det, så liksom välståndet det gav i andra änden.
Det var nog det att Finland efter krigen byggdes ju upp, och vi hade ju krigsskadestånd som vi skulle betala till Sovjetunionen, och vi hade en heder att bygga upp vår industri och pappers- och cellulosindustrin, så hämtar ju pengar till landet. Så det var ju en viktig industri och är fortfarande också.
Så man kanske inte skulle kritisera så hemskt mycket där då.
Men nu kan jag nog säga att avloppsvatten är så gott som rena från den industrin. Det har jag själv varit med och sett. Så,
så det var liksom en viktig milstolpe som du har sett, att det 13-åriga Kai Mattsson upptäckte det här, då det smutsiga diket. Men det var också en annan händelse som påverkade dig.
Ja, livet består ju av olika händelser, och det är kanske bra att lite fundera tillbaka att varför sker saker och ting. Och ibland bara händer det, och det här var då igen med min äldre bror. Det var faktiskt en söndag som vi var på väg ner till vår sommarstuga i Snappertuna. Och den sista vägen dit så är, där är inga hus och det är skog. Ganska ödslig väg. Och det var ju i augusti så det var nog en fin sommardag. Och plötsligt stod där en bil på skogsvägen. Nog körde åt sidan men framhuvudet var öppen och där stod ett äldre par och så bekymmersamma ut. Vi stannade ju naturligtvis. Västnylänningar är ju så här gästvänliga och vi vill ju hjälpa folk. Och vi frågade att vad är problemet? Och då sa de att de har varit på ett scoutläger här längre ut i skogen. Deras, jag tror det var dotter, då var scoutledare där. De har varit med lite förnödenheter. Men nu får inte bilen att starta. Att den bara inte startar. Min bror då, Hasse, han är väldigt tekniskt lagd alltid varje och skruvar på bilar mycket mer som jag. Jag är ganska oteknisk egentligen. Så han tittade, jag vet inte vad han gjorde. Och så sa han att gubben att gå in nu och försök starta. Mm. Och så startade den här bilen. Jag tror det var en gammal Ford var det som de hade.
Just så.
Och de blev jätteglada de här människorna. Och han presenterade sig nog som Pekka. Och han tog våra namn och adressuppgifter. Så en vecka senare så kom det två böcker på posten. Jag håller i boken här.
Ja, du har med en.
Heter Elohopea Suomen luonnos ja hallintokoneistossa. Och så när jag öppnar insidan så står det Kai Matsonille, parhain kiitoksin reippaasta, sen avusta 1.8.1982, kun automme oli juuttunut Suomen luontoon Stakaneesissa. Sirkka-Liisa Pekka Nuorteva. Pekka Nuorteva, han var professor i miljöbiologi på Helsingfors universitet och han skrivit den här boken och jag läste den ju naturligtvis. Och den handlar just om det här Minamata-skandalen i Japan på 50-talet. Och den var kvicksilverskandalen. Kattorna började, som hade ätit fisk från en vik, så började hoppa på bryggan. Och de fick sån här neurologiska sån här skador av kvicksilvret.
Men han då, Pekka Nuortamo, som ni hjälpte där, alltså han har skrivit en bok om kvicksilver i den finska naturen.
Jo, det förekom just då från skogsindustrin. Man betar de här för att det skulle växa alger. När man tog in vatten så använde man kvicksilver för att bli av med algproblemet. Och den kom ju ut sen utanför skogsindustrin. Fanns också gäddor innehöll för höga kvicksilverhalter. Också när du dikar ut diken, skogsdiken, så är kvicksilver en av det här första som lakas ur marken.
Mm. Men den boken alltså gjorde ett starkt intryck
tydligen,
på dig.
Tydligen, ja. Jag har aldrig träffat Pekka Nuorteva och jag läste nu här att han var 95 när han dog för några år sedan, så han levde nog ett långt liv. Att han... Men boken läste jag och den formade mig tydligen då också i min biologi.
Ja, tänk. Vet du om din bror också läste den?
Det vet jag inte sen att läste den. Yeah. Att han jobbar hela sin karriär han på Statens järnvägar, så att han kanske inte hade nytta av sån här böcker. Så att jag måste ta fråga.
Ja. Tänk hur det kan bli alltså med hur saker formar en. Dels du såg det smutsiga diket i Raumo och så fick du en bok om kvicksilver i naturen. Det låter ganska osannolikt på något vis.
Det är liksom en liten styrning uppifrån, eller vad säger vi?
Ja,
varifrån
det kommer. Men att du är ganska övertygad om att det här nu har format dig.
Nu skulle jag säga det att det nog man insåg då att jag fick ju en bok som handlar om det här miljöproblemet kvicksilver. Så det här. Och sen när jag i mina studier så där var ju andra också kemiska substanser som vi gick igenom då. Så.
Veckans gäst idag är Kai Matsson från Pargas, biolog och också verksamhetsledare för Åbolands fiskarförbund som vi känner dig som. Men Kai, du har också en längre tid, några år i alla fall, så jobbade du som forskare efter att du då hade tagit examen i biologi vid Åbo Akademi. Hur blev det en, hur kommer det sig att det blev en forskarkarriär där en tid?
Ja, det är väl så mycket här i livet. Kanske en slump på att man slant in på det området. Och det var ju på 90-talet, som ni alla kommer ihåg, så var den här klordebatten gick ju het. Plötsligt så fanns det inte vita kaffefilter mer, utan de var bruna. Man tog bort det här blekte pappret mindre för att komma åt det här klorproblemet då. Och det forskades intensivt i klorblekning. Och jag jobbar på en företag som heter Finska miljöforskargruppen, och vi jobbar egentligen hela Norden, Sverige och Finland främst, men också i Norge en del. Kanske mindre Danmark, de har inte så mycket skogsindustri. Mm. Och där kollar vi då med sån här modellekosystemteknik hur det här avloppsvattnet inverkar på en Östersjövik. Och jag gjorde min gradu till exempel på Storspigg. Och så då hur det inverkar på storspiggens lever och tillväxt. Det här vattnet, det var långtida experiment, att de pågick 5-6 månader. Och där fanns olika doser sen då, så jämförde man med kontrollbassänger. Mm. Och sen gjorde vi också utanför olika skogsindustrier sån här sumpningsförsök. Att vi satte yngel av regnbågslax i sån här sumpar på olika avstånd från en fabrik, och så mättes det. Det var många parametrar som mättes, bland annat då leverenzymvärden, att har de någon inverkan av några kemiska substanser, de här fiskarna.
Mm. No, vad var resultatet? Jag antar att man såg ganska tydligt hos fisken att de inte mådde bra då av det här avloppsvattnet.
Jo, att man kunde se sån här leverenzym, heter EROD och UDPGT, det är bokstäver kanske för folk. Men det är sån här enzym som reagerar på främmande ämnen i våra leverar. Och de undersökte, så man kunde se utanför skogsindustrier att de var förhöjda, de här värdena, och minska sen med ökat avstånd från industrin. Mm. Men det hände mycket, som sagt, de ändrade, de frångick det här klorgasblekning, och de övergick till klordioxid, klortrioxid och peroxid och ozon. Och sen samtidigt så förbättrar man också de här reningsprocesserna, så att alla fabriksägare kunde stolt visa upp sån här BOD till exempel, biologisk syreförbrukning, och COD, kemisk syreförbrukningskurvor, som brant pekar neråt då. Mm. När vi kom in närmare oss 2000-talet då. Så de var stolta över att också kunna se att det här arbetet som man gjorde, de här miljonerna man satt ner, så faktiskt så ledde någon vart och det blev bättre.
Ja. Då, vilken effekt tror du att de här forskningsrapporterna hade? Att var det sånt som det gjordes inte bara för andra forskare, utan liksom kom det ut också, den här informationen?
Jo, den kom ut, och det var ett stort projekt som hette Sytyke, som var många delprocesser som vi också jobbar med. Att det var många på olika områden. Det var ingenjörer med och sen miljöforskare som kollade på avloppsvatten. Och det har nog blivit bättre. Inte hör vi ju någonting i dagens läge om det här skogsindustrins avloppsvatten och problemen där. De är nog nästan borta.
Ja.
Så det var ju nog ett bra jobb som gjordes på den tiden, och man tog i saker och ting. Och där var ju sen, ännu när jag började på Åbolands fiskarförbund, så var ju det här dioxiner, de är ju långvariga och persistenta, alltså de bryts inte ner snabbt. Så att det här dioxiner fanns ännu i strömmin till exempel, ännu när vi kom in 2010-talet. Men nu de senaste undersökningarna visar att de ligger under trygga nivåer här i Skärgårdshavet.
Mm.
Och också övriga Östersjöhav, så man kan tryggt äta strömmen. Den är renast nu vad den har varit.
Okej, just det.
Sen 60-70-talet, om man säger så.
Mm. Ja, du kom in på Åbolands fiskarförbund som du nu är verksamhetsledare för. Hur många år har du varit? Du har varit en tid där nu.
Allt för länge kan man kanske säga. 25 året så jobbar jag. Jag började 2001. Så.
Ja. Och det är ju en stor förening. Jag kollar upp, det är alltså 10 000 medlemmar.
Ja, där är ju medlemmar är ju alla egentligen som är vattenägare.
Mm.
Och där finns ju samfällda vatten som ägs av många fastigheter. Varje fastighet ägs av någon då. Så indirekt så är de då medlemmar. Men vi har 9 fiskargille, varav kanske 6 är aktiva längre. Och sen 61 sån härna delägarlag då som är medlemmar hos oss.
Mm.
Som de varierar i storlek. De största över 20 000 hektar stora och de minsta kanske 40-50 hektar.
Mm. Men under dina 25 år som verksamhetsledare för Åbolands fiskarförbund så det här, nu talade du om bättre halter i strömming och så vidare, men det talas ju mycket om, alltså om Östersjön och i vissa så här negativa termer, och vi vet att Östersjön inte alltid mår bra. Men vad har du sett för andra, ska vi säga, goda saker som har gått åt det bättre hållet under dina år i Fiskarförbundet?
Jo, eutrofieringen är ju det här stora problemet. Och det här, där har ju skett nog också många fina saker. Och det har skett i Sankt Petersburg. Där gick allt allosvatten orenat ända till cirka 2005.
Mm.
Då byggde man allopseningsverk och Finland och Norden var med och finansiera. Och det var nog väl placerade pengar.
Mm.
För nu har Sankt Petersburg, där bor lika mycket människor som i hela Finland, 5 miljoner människor. Allt allosvatten under rening. Och det minskar fosfor i Finska viken med cirka 2000 ton. Det är otroliga mängder då Åbo stad årligen har lovat släppa ut 5-6 ton. Så det här, om du jämför 2000 ton med det så är det otroligt stor skillnad.
Mm. Men jag tycker att det här, jag har kanske själv märkt det, jag tycker att man hör folk som rör sig i skärgården att det känns som att vattnet på något vis är renare. Vi ser blåstången nu, den var borta en tid. Vattnet är kanske inte lika grumligt mera som det var förr. Så har det alltså haft effekt, det man har gjort liksom med tanke på jordbruket och minskade utsläpp, att börjar det synas åtminstone här i våra skärgårdsvatten?
Ja, det börjar synas. Mm. Det går långsamt och det har forskarna också varnat för. Att, och där finns sådana här nog inre belastningar ännu som gör att fosforn är i omlopp i vårt ekosystem. Men sakta men säkert så kommer den att komma bort. Den sedimenterar ner på botten och kan vara borta från systemet. Så att till exempel blåstången så har under min tid har vi sett att den har börjat komma tillbaka och den går lite djupare. Och blåstången är ju en sån här nyckelfaktor i Östersjön.
Ja.
Över 70% av alla organismer som lever i blåstångszonen i någon del av deras liv.
Ja.
Så den är en mycket viktig ali.
Mm. Och får gärna gå lite längre ut, lite djupare ska
det
göra.
Ja, det hoppas vi, så att folk kan kolla i sina stugor.
Mm.
Får ni blåstång så det är ett bra tecken.
Just det. Men sen fiskarnas ärenden så går ni förstås också. Hur är det nu med yrkesfiskarnas situation idag?
Det är nog dåligt för att lönsamheten är väldigt låg. Och Åboland är ju en stor, jag brukar säga det är världens tredje största skärgård, alltså Stockholm och grekiska arkipelagen större. Vi har långa avstånd och där är det en sån sak att få fisken, om du bor på Hotskär eller Injö, att få fisken till Åbo transporterad så betyder en kostnad. Och vi hade förr transportlinjer som transporterade in fisken, men de är borta nu. Och här är kanske ett systemfel. EU har satsat på det här storskaliga fiske och sen har man lite glömt bort det här småskaliga kustfiske.
Mm.
Att här skulle kanske önskas nu att man formar om sin politik och satsar faktiskt på det här småskaliga.
Om någon ung hör det här och funderar på att kanske man skulle kunna, att du skulle vilja röra sig med på havet och skulle vilja fixa och kanske bli yrkesfiskare. Du vet att många yrkesfiskare då går i pension och på det viset slutar. Så vad har du, Kaj Mattsson, för råd till en sån som funderar på att kanske det här med yrkesfiske skulle kunna vara någonting för mig?
Det är bara att ta direkt kontakt med mig så gör vi upp en plan och diskuterar hur vi ska göra. Att du behöver ju fiskevatten och så behöver du en båt.
Ja. Behöver man mycket pengar? Startkapital?
Det beror på hur stor du klarar det också med riktigt liten motorbåt som du kan få för några tusen lappar. Så att inte det desto mer nät måste du ha och bragda. Men det där viktiga är det här vattnet också, att du har någon ställe att fiska. Så därifrån startar det. Och det är inte så, det är ganska simpelt att registrera dig och båten. Så det gör vi på Åbolands Fiskarförbund mer än gärna.
Du får det att låta ganska enkelt egentligen.
Det vill du bli fiskare.
Nu är det ju härligt att vara på havet, men inte har jag kanske funderat i de banorna. Men ja, kanske någon får en liten gnista här nu och tänka på en sån
det är
framtid.
Det är ett hårt jobb att vara fiskare, men du har samtidigt en frihet under ansvar. Att du är din egen herre. Det är ju det som tror jag många fiskare uppskattar.
Helt säkert. Kaj Mattsson, veckans gäst. Vi var inne här tidigare på vem som har påverkat dig och dina livsval i livet och fått in dig på biologbanan och så vidare. Men jag vet att du också har funderat på det, att om du i din tur har påverkat någon annans liv.
Man börjar ju fundera på sånt här när man blir lite äldre. Och det här, en händelse som skedde när jag var 20, så efter militären och före jag kom till Åbo och studerade, så var jag med en kompis då till Rådos på 2 veckors resa och slog runt lite och då var vi på den här blåsiga stranden. Det finns ju en blåsig och en stilla strand och det gick ganska mycket vågor den dagen. Fint väder var det och sol nog. Och vi tyckte om att surfa på de här vågorna, så rullade man runt där i de här stenarna. Men när jag stod där i vattnet så såg jag en man, jag trodde han snorkla. Jag såg ryggen av honom. Men sen när jag började titta på honom så såg jag ingen snorkel och jag tyckte att han var lite för länge under vattnet. Och min kompis som stod en längre bit så sa att är det någonting med den där gubben? Och jag for fram till honom, där gick ju vågor hela tiden och fick upp hans ansikte och så att han var riktigt blå i ansiktet. Och då började jag ju dra honom, försöka hålla huvudet uppe och jag är ju simmagister så jag borde ju veta hur man gör, men där var ju lite panik och det gick ju vågor. Det drog ju hela tiden vatten och sten tillbaka och jag var helt slut och det kom andra människor dit sen och hjälpa när jag kom närmare stranden och vi fick honom i land. Och en norsk flicka började sån här återuppliva honom. Jag var helt slut. Men till sist började han spotta upp vatten. Det är väldigt salt vatten där i Medelhavet. Ja. Och kvickna till och han började få lite färg. Och de frågade på svenska, och norska och engelska. Han var helt borta. Sen frågade jag på finska. Att miten sä voit? Och då svarade han. Ja. Att han visste riktigt vad som hade hänt. Och sen kom ambulansen dit med bår och springande över stranden och så for de iväg med honom. Jag hörde en guide på hotellet så att de hade ännu sen flugit iväg honom till Aten. Att han hade nog, jag vet inte vad som hade hänt med honom. Han skulle kunna vara en 10 år äldre. Men nu efteråt, cirka 40 år efter, har jag funderat att leva den här mannen. Han borde ju bo här i Finland. Han har haft ett bra liv. Men han funderat, vad hände där på stranden?
Och vem var det som räddade livet på honom antagligen?
Vem det var som räddade någon, räddade ju livet och det var jag den här gången. Men att han haft ett bra liv. Vi påverkar alla varandra och ett ekosystem så är allt beroende av varann. Och vi människor är också beroende av varandra. Så att mer än vad vi tror.
Så är det. Får se om du får reda på det någon gång i framtiden, vem den mannen var och han lever fortfarande idag. Men vilken fin sak ni gjorde där. Men på tal om ännu ekosystem så det här jag nämnde ju här tidigare i sändningen också att du, Kaj Mattsson, också numera är bonde, lantbruksföretagare. Hur kommer det sig? Berätta ännu kort om det, hur det är att vara bonde och varför du är det.
No, det var så att min fru ärvde en gård i Pargas och hon satte mig på skolbänken. No, jag har suttit 15 år i Pemans samkommun för utbildningsstyrelse, Livia, och de har ju lantbruksutbildning. Så då, efter diskussioner hemma, så beslöt jag då att jag utbildar mig. Jag är sån också, jag vill ju veta hur saker och ting fungerar.
Du är nyfiken,
hur en traktor fungerar och hur ett lantbruk fungerar. Så därför tyckte jag det var bra att någon i familjen har den här kunskapen. Så jag utbildade mig och 22 då så blev jag lantbruksföretagare från Livia. Och där fick man lära sig att räkna ut gödselgivor och hur du sår en åker och hur du körde tröska och traktor och allt det här. Så det var en nytt kapitel i mitt liv. Men lantbruk är ju precis som fiske, så är ju en primärnäring och de producerar livsmedel åt oss människor. Så vi borde ha också stor respekt för lantbruksföretagarna. De gör ett bra jobb. Och där är också lönsamheten har sjunkit otroligt. Så det är att många gårdar sätter ner och det är lite sorgligt. För vi behöver ett lantbruk för att vara självförsörjande.
Absolut. Hej, med det börjar vår tid vara vad heter det, över här för den här delen i vårt samtal i veckans gäst. Jag får tacka dig, Kai Mattsson, så mycket för att du var här idag.